restaureringsnytt, hörni. Min typ av nyhet, ja. Det bästa jag vet, när någon har fuckat upp en kyrkmålning. Mm. Det är fortfarande så kul med den spanska kvinnan som förstörde Jesusmålningen.
Ja.
Veckans döing för övrigt.
Jag vet, hon dog i år, eller hur?
Ja.
Så sorgligt.
Hur som helst, har det då hänt igen nu. Ja. En målning på en kyrkväg i Rom har restaurerats. Och på den finns två änglar. Och nu har den ena ängeln då fått Giorgia Melonis ansikte. Alltså Italiens premiärminister. Mm. Målningen är bara...
Förlåt, hon har ju så mycket resting bitch face.
Ja.
Är det verkligen passande för en ängel? Och ser sådär väldigt skeptisk ut.
Den ser liksom inte... Den ser inte riktigt ut som en biblisk ängel. Men den är väldigt, väldigt lik Meloni.
Ja. Ser ut lite som Greta Thunberg.
Nej, den ser ut som Meloni. Det är jättelikt.
Det är extremt likt. Den här målningen är bara från år 2000, så att det är samma konstnär som gjorde den en gång i tiden som nu har restaurerat den. Han säger att det inte var meningen. Folk är då arga för att de tycker att det är politisk propaganda. Jag tycker att Melonis reaktion är den mest intressanta. Hon har gått ut på Instagram och avfärdat likheterna.
Aha.
Vilket jag verkligen fattar, för det är en sån jävla mardröm ju när någon är så, kolla, den här personen är så lik dig. Och så är det alltid det fulaste och värsta man någonsin har sett.
Man blir så ledsen.
Varje gång blir man det.
Förutom när ibland ens barn säger att man är lik Bianca Ingrosso. Mitt barn har sagt det 2 gånger.
Oj.
Jag undrar för han bara förstår hur man fjaskar för mig. Att det är så bra fjask. Man blir så jävla glad. Annars brukar jag bara höra att jag lik hon i Bridget Jones dagbok. Den här kompisen. Som åker fast.
Inte Bridget. Alltså.
Nej, hon som råkar smuggla med sig cannabis från Thailand. För hon är ihop med någon kille ett tag.
Ja.
Hon, Sally Phillips.
Ja, det är så förnedrande varje gång. Mm. Jag avbryter alltid den som säger så. Och vet du vad, jag såg en som var väldigt lik dig.
Jag vill inte höra. Stopp.
Käften. Ja, jag bara stänger av. För annars får man höra Paula Bjäller eller något sånt.
Har du hört det på riktigt?
Ja.
P3. Sveriges Radio. Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Och Moa Wallin. Moa, Kristoffer, hej och välkomna! Hur mår vi idag?
Det är så skönt att kunna luta sig tillbaka, eller hur Moa?
Verkligen.
Det är alltid så obehagligt. Jag kommer ihåg en gång när vi skulle göra någon av de här sommarpoddarna med Sonja Cavalli, när jag skulle fråga henne hur hon mådde. Och det tar verkligen emot mig att fråga någon hur hon mår.
För du vill inte veta svaret.
Nej,
det känns det som att man ganska sällan är genuint nyfiken på saker om andra människor. Eller?
Det är så himla jobbigt ju att ha socialt ansvar framförallt. Man kan bli trött i flera veckor.
Ja, nej, jag är måttligt, och det gäller i princip samtliga existerande människor, intresserade av svaret.
Du bryr dig inte om någonting förutom folks drömmar?
Exakt.
Det är det enda.
Det är roligt, för då är man ändå inne i någon slags fantasi.
Mm.
Liksom, all den här borgerlighetens fernissa är avskrapad. Va?
Ja,
exakt.
En helt annan grej.
Mm.
Nämligen heterosexuella relationer.
Ja, jo, jag känner till.
Jag vet knappt. Det känns som en livstid.
Vad tycker vi om rapportering inifrån heterosexuella relationer?
Ja,
det kanske vi också är trötta på.
Ja, det är också rätt ointressant.
Jag är inte det, eftersom jag skrivit en hel prata om det precis. Så nu kommer ni få höra om rapportering inifrån då heterosexuella relationer. Eller snarare, förlåt mig, utifrån.
Men det lär ju inte vara din i alla fall.
Nej. Tyvärr. Tack för att du förtydligade det. Utan jag har ju då betraktat på avstånd. Mm-hmm. För att jag var en del av Thailand där det bara var par.
Mm.
Alltså det var helt sjukt. Jag var liksom ett unikum som reste då med mitt barn utan en partner.
Mm.
Alla andra turister som var där var par. Jag såg par hålla hand, hångla i poolen. Alltså väldigt, väldigt, väldigt mycket grovt hångel i poolen. Det får man
också... Vad kände du då?
Stopp. Eller?
Ja, verkligen.
Det kan man väl inte göra. Man kan väl inte hångla i en pool. Eller att mannen bär runt så kvinnan
jag
i poolen.
Jag tycker inte man får hångla för...
För när brukar du göra det?
Bli buren i vatten. Bli buren generellt.
Ja, det tycker jag är väldigt tråkigt med att vara äldre. Att när man var yngre och gick ut på klubb, då blev man ju bara runt buren. Man gick ju knappt.
Både
bara
du och jag blir burna ganska ofta fortfarande.
Det var länge sedan.
På vår Instagram finns det 10 olika bilder där Kristoffer bär dig.
Men Moa, idag är det din tur.
Nej.
Idag ska man vara med varandra.
Nej, nej.
Jag är väldigt selektiv. Okay. Jag blir, det skulle vara så konstigt också att lämna också för så länge. Ja. Om ja. Jag vill inte.
Precis. Jag är så nöjd med att ha en professionell relation kvar i mitt liv.
Okej, men Moa, du och jag kanske ska ha en utekväll snart. Det målet är att bli buran.
Vi får se, men det är väldigt kul. Cool. Det är väldigt kul. En killkompis som bär en.
Oh, gud, det skulle vara tjej ibland.
Receptet för en toppenkväll.
Okej, mer som par gjorde. De tjafsade på främmande språk. Och så delade de såna här obekväma tystnader över ett restaurangbord som tyvärr är det enda universella språket i världen, kanske.
Ja.
Mm. Samma på alla språk. Den tystnaden. Stint, tittar sig omkring. Någon tittar ner sin telefon. Som, vad gör då, om ni så vill, så har jag fortsatt sen att betrakta par. Jag och resten av Sverige, vi har ju kollat på SVT-programmet Mammor och läst Amanda Romares bok Judas, som båda handlar väldigt mycket om heterosexuella relationer.
Alltså, jag har inte läst den.
Nej.
Men Amanda Romare är... Hon ligger på min to-do-list över en gås oplockad.
Nej, det tycker jag är fel. Jag tycker väldigt mycket om Amanda Romare privat. Jag känner inte henne så mycket. Men jag tycker väldigt mycket om henne. Hon är väldigt rolig och charmig och trevlig. Så att jag kommer verkligen inte recensera boken. Men det är en väldigt rolig bok. Och det tror jag att du också skulle tycka.
Ja, jo, absolut. Om jag hade 400 år på mig.
Och efter då att studerat alla de här exemplen runt om, så har jag insett att kvinnor har olika antal armar. Jag pratar alltså bildligt talat.
Mm.
Vissa kvinnor behärskar nämligen konsten att med hjälp av kvinnlig list amputera sig själva.
Mm.
Som i Mammor då, så finns det en influencer med sån surfer van-stil.
Uh-huh.
Hon älskar att vara mamma och hon heter Rebecca.
Rebecca?
Alltså, hon heter inte Rebecca utan heter Rebecca. Fan vad det är störigt när man heter typ ett vanligt namn fast man krånglar till det. Typ som Nanna.
Mm.
Man bara heter Anna. Eller åtminstone Sanna.
Ja, men Nanna är ju inte samma kategori.
Eller som mina föräldrar hade ju ett förslag att jag skulle heta Nann.
Alltså du hade varit så ofantligt störig som Nann.
deras tredje och seriösaste alternativ av dem var Nanna Stina. Så jag känner mig ändå väldigt glad.
Nanna Stina var ju grymt.
Tyckte du det?
Det tycker jag att du skulle heta.
Nanna Stina?
Ja.
Mm. Okej, vi kan tycka olika om det. Jag tänker... I alla fall att den här Rebecca, hon klarar inte av att göra några lämningar överhuvudtaget. Nej, på förskolan.
Det är svårt.
Mm.
Eller det är
ni ska rätt. Få höra varför.
Alltså, jag har varit med på en lämning. När vi inskolade henne så skulle vi lämna henne bara 10 minuter. Och hon skrek och var så ledsen. Och det förstörde mig. Det ärrade mig. Ingen förälder pratar om hur jobbigt det är att lämna på förskolan när de är ledsna. Jag hade ingen aning om det. Så jag stod där och grät med alla andra föräldrar och bara, sen har inte jag behövt göra någon lämning. Så att alltså på, hon har gått på förskolan i ett år nu, så har jag lämnat den gången då. Så lämnade vi ihop och det gick inte.
Jag kan bli så sträng när jag hör om andra föräldrar. Eller jag går liksom Anna Wahlgren. Och det är väldigt osympatiskt. Så jag kommer vara tyst.
Jag känner också att jag har en hel radda sarkasmer uppstaplade här.
Yeah. Pappan får alltså ta alla lämningar, för hon är så bra mamma att det är för känslomässigt jobbigt för henne.
Får jag gissa, hon får ta alla hämtningar?
Det glada återseendet. Jag kommer till det faktiskt, för ser ni vad hon gjorde här? Hon liksom amputerade tillfälligt en arm eller två för att få hennes kille att göra det absolut jobbigaste som finns. Nämligen få ut ett litet barn i svenska åttan, släpa barnet genom väder och vind medan man själv är stressad och vill börja jobba och barnet helst vill stanna hemma. Och sen så ska man då lämna sitt barn på en iskall gård eller en lokal med fula plastmattor som inte renoveras sedan 84 med andra förkylda ungar utan att överväldigas av skuldkänslor. Vem fan gillar det?
Men du har så rätt i amputeringsgrejen. Det är ett jättebra trick att vara så. Alltså, män älskar när man är så. Jag kan inte.
Jag kan inte. Det är för jobbigt. Hämta däremot, som du var inne på, det är ju då underbart. Alltså en öppen liten famn som rusar mot den. Och så skuttar man hem tillsammans med ingen annan stress i världen än att middagen ska bli gjord någon gång. Så smart att använda då hela sitt känsloregister för att slippa lämna. När man egentligen kanske inte bara pallar. Hon är influencer, så hon jobbar hemma. Det är klart man hellre vill ligga kvar i typ sängen eller hänga kvar hemma liksom.
Sen ska vi säga, jag tar nästan inga lämningar, men alla hämtningar. Så...
Man skulle också kunna säga...
Jag tar varannan dag.
Man skulle också kunna säga att det kanske är jättebra för jämställdheten. Alltså, de flesta relationer är ju inte jämställda. Och det kanske är någonting i en heterosexuell relation att man då amputerar sig tillfälligt för att då och göra sig omöjlig och inte kan lämna. Det kanske är bra, hon kanske gör jättemycket annat. Jag är inte del av deras relation, jag vet inte hur de har det. Alltså det kan ju hända att det ibland blir mer jämställt på så sätt. Förstår du vad jag menar? Hon kanske har tagit alla nätter i 5 år till exempel. Eller vad fan det kan vara liksom.
Absolut. Mm.
Så att man vet ju inte. Men motsatsen finns ju då också i mammor. Nämligen Sanna Gudetti. Alltså fotbollsspelaren John Gudettis fru. Hon är som en av de här hinduiska gudinnorna med massarmar. Mm. Typ Tara, Kali eller Druga om ni minns dem. En bläckfisk som egentligen inte behöver sin man eller räds att säga det till honom. Hon och hennes tjejkompis Rosanna Charles har gjort en lista vad Sanna Gudetti gör i relationen och vad John Gudetti gör. Och lyssna nu när hon läser upp det här för sin man.
Okej, då är det tvättar. Viker kläder.
Tvätten, den gidrar vi om. För det, jag kan inte förstå hur en människa tror att allting bara så magiskt hamnar i liksom lådorna igen. Sådana saker bråkar vi absolut, eller tjafsar vi om.
Men nu håller vi oss till listan.
Ja, aktiviteterna. Det är jag som fixar så att de har aktiviteter. Mm. Kompisträffar.
Ja, men där är jag stark också faktiskt.
Du är stark när jag ber dig.
Alltså det är intressant att de tonsätter med Rosalias Relicka, tror jag att den heter, som är alltså hennes låt om att hon är singel och åker runt och singlar i olika städer.
Mm.
Det känns lite som att de har ljudlagt med ett omen här.
Mm. Det där är tyvärr min värsta pardynamik.
Verkligen.
Alltså när tjejen är sur över allt hon behöver göra.
John Gudetti beskriver sig själv som att han är liksom väldigt skolad i fotbollsvärlden där allt, hela livet är som ett koll och man liksom dyker upp, man får en lista av saker man ska göra, tider man ska göra och så gör man det. Och att han vill att hon ska liksom vara en förlängning av det kollot. Mm. Att hon ska ge honom uppgifter och han ska utföra dem.
Hur tror han att ett vanligt arbete funkar?
Det behöver ju inte han oroa sig för.
Min poäng är nog bara att jag tror att det funkar på ungefär samma sätt. Man åtar sig en uppgift, säger att man ska utföra den mot lön och utför den.
Ja, men vi kan höra lite mer hur deras lista ser ut.
Jag plockar mycket hemmet. Ja.
Där är jag också stark faktiskt.
Du är inte stark där överhuvudtaget.
Jo, det som jag ser.
Planerar middag. Mm. Planerar allt. Och vill du höra din lista?
Mm.
Drar största lasset ekonomiskt. Alltså inte så länge till.
Nej.
Tar barnen när jag vill ha, alltså vara ute och på party. Att du är barnvakt till dina egna barn.
Nej, jag är ruggigt stark på månaden.
Nej, men alltså ska jag också skriva tar barnen när John är borta
på jobb.
Det här är det du gör i hushållet, bara så att du vet.
Så här låter det varje svenskt hushåll.
Okej, så Sanna Gudetta hade kanske tjänat då lite på fika, lite amputationer då. Mm. I alla fall emellanåt. Eller typ vilken annan divalag som helst.
Men det här är så konstigt, för det här är ett problem som alla kvinnor har. Mm. Jag är projektledare, vilket hela det problemet kan lösas av att man bara inser att okej, det är viktigare för mig att vi har typ en full kyl och att det är fint hemma. Min kille bryr sig inte lika mycket. Då får man göra den avvägningen bara.
Vad menar du? Då ska man bara acceptera läget.
Ja, för om det är viktigare för mig att det är fint hemma, då får väl jag lösa det eller kompromissa. Alltså varför ska den kvinnliga viljan att ha skinande rent hemma, alltså varför ska den andra partnern som inte bryr sig lika mycket om det dela på ansvaret?
Men det blir ju liksom då när man tar hand om ett barn, då kan det ju lätt bli misär om, alltså till exempel så här, okej, men jag tycker det är jättesvårt att fixa en aktivitet till mitt barn.
Mm.
Men om jag inte gör det så blir det inte av. Och då har bara inte mitt barn ett aktivitet. Eller förstår du vad jag menar? Det går ut över barnen.
Mm.
Eller typ så här, men om jag inte fixar så det finns mat i kylen.
Ja.
Då är det jättejobbigt för barnen.
Ja, men då får man göra det som man upplever är viktigt för sig själv. Då får man ju fixa maten eller fixa aktiviteten om man upplever att det är viktigt.
Ja, precis. Men det här är ju saker som går ut över barnet i längden. Att så här, då har barnet inte mitt barn och aktiviteter. Eller då har inte de mellis som kommer hem.
Förlåt om jag låter lite hårdare nu, men att ett barn behöver aktiviteter är ju ingenting som man själv känner. Förhoppningsvis känner man att det är viktigt, men det är objektivt sant. Det är väl bara, och nu har du skaffat barnet, så ta på dig att utföra jobbet då.
Var det vem?
Båda två.
Ja, men om en inte gör det. Ja, eller om det är liksom hela tiden på mamman då att genomföra.
Då tycker jag att man ska lämna sin partner.
Om det inte blir av.
Ja, jag tycker faktiskt att det är ett...
Det är ju väldigt många mammor som driver så, bokar simskola.
Absolut,
fixar att det finns...
killar, och för den delen tjejer också, men mest killar, är förvuxna jävla
snorungar. Men jag fattar inte, vad är problemet med att mammorna bokar simskolan? Jag förstår
det
inte.
Det är ju att du har ett heltidsjobb, båda föräldrarna kanske har ett heltidsjobb. men mamman har då ett heltidsjobb plus gör saker som tar extremt mycket tid och arbete och tankekraft. Och då blir det ju som att du gör två jobb fast ena är obetalt.
Ja,
och pappan kanske har två hobbies som tar mycket tid, typ spela golf.
Jag har invändningar mot obetalt.
Vad menar
alltså jag fattar att man inte får betalt i rena kronor.
Mm.
Men barnet är väl det man dels har valt att skaffa, det man väljer, det man prioriterar. Ja.
Men det blir ju, det kan man ju säga om mannen också. Varför är det då kvinnan som ska lägga sin tid på att ha hela familjens schema?
Men jag tänker att det är den,
och...
den som har kraven som också behöver se till att de efterlevs.
Men ganska mycket av de här kraven är ju typ grundläggande för vad vi anser i Sverige är en bra barndom. Typ kanske så mat hemma, relativt rent.
Jo, men det är klart, mat hemma är...
Alltså,
men det är ju,
gå på en aktivitet.
Alltså, skaffar man ett barn så måste man ju kunna se till att ha mat hemma.
Ja, men då är ju det faller på mamman. Eller förstår du vad jag menar? Det här faller ju på bara ena könet. Det blir ett problem, för det är strukturellt.
Men det är inte ett problem. Många par upplever jag är så här. Gud, varför blev det här en relationspodd? Mm-hmm. De är så här, de säger ingenting. De gör ingen uppdelning. De gör ingen plan för hur de ska göra. Och då hamnar det på en person, oftast mamman. Och så blir mamman irriterad. Men problemet är ju relativt enkelt löst. Man får väl ha familjeråd innan och sen får man utvärdera vad som fungerar och inte fungerar. Alla människor har mycket att göra. Alla människor har tajt om tid och så vidare. Jag tycker att det är direkta tecken på en osund relation. Att man liksom går runt och liksom bara konstaterar att saker sker men inte gör någonting åt det och liksom brister ut i någon outburst över att man har fått göra så himla mycket. Då har man ju inte kommunicerat tillräckligt.
Jag tror också att många kvinnor vill ha den här dynamiken. Att man vill gå runt och gnälla på allt man gör.
Den är så jävla osexig bara.
Ja, det är den.
Jag kan känna väldigt mycket med Sanna Guidetti. Alltså jag upplever att jag har varit hon i tidigare relationer. Att jag upplevt att allting har fallit på mig och att jag har försökt styra om det. Men att det inte blir. För att det är väldigt skönt för den andra personen. Att man gör allt.
Jo, men, och då, men du är ju liksom, inte kvar i de relationerna heller.
Nej, men jag hade kunnat vara. Eller liksom...
Jo, jag vet. Men jag tycker framförallt män. Det finns kvinnor som är så här också. Men oftast män. Jag tycker att de fan oftare ska känna den överhängande rädslan över att deras partner till slut bara tröttnar på dem.
Mm, det håller jag med om.
Mm.
Så får de väl vara lite sådär sköna fotbollskillar om de vill sen då. Så får de ta konsekvenserna av det.
Mm. Ja, men då i Thailand så såg jag väldigt mycket divalater från kvinnor. Alltså att man kan hämta lite inspiration från de här turistande paren. Att man amputerar sig inte bara för att kanske få hjälp med såna liksom, rena jämställdhetsgrejer. Typ såhär, jag tar inga hämtningar, hemlämningar. Utan också att man kanske får någon som bär ens väska, hjälper en klättra upp i en turistbåt eller typ öppna vattenflaska. Och så plötsligt lider man då av en amputation som gör att man måste då få hjälp.
Mm.
Och det här är också känt som spelet mellan könen kanske. Och det du Moa lärde oss om att till exempel låta sin kille öppna alla burkar för att hålla relationen glittrande.
Ja.
Alltså det kanske finns ett visst mått av det också.
Ja.
Att man bara spelar på sin heterosexualitet.
Liksom. Ja, men så är det också. Man vill få män att göra det man vill, så kan man ju inte gnälla om sin osynliga lista. Utan man måste ju få dem att känna sig behövda på det sättet.
Mm. Men det var det här jag började tänka då på jaget i Manna Romares bok, Judas. Att hon kanske skulle få lite tips på amputation från dig, Moa. Eller kvinnlig list, eller vad det nu kallas.
Mm.
För att... jag tänker att när man pratar om den här boken och folk har blivit upprörda då för hur jaget i romanen Judas behandlar sin kille, att hon till exempel vill att han ska gå ner i vikt och mer eller mindre tvingar honom att ta Ozempic, så tänker jag att hon använder sig av väldigt rak kommunikation och att många reagerar på det. Men om hon hade använt sig av mer såna knep som du pratar om för att få sin kille att göra saker, så hade ingen reagerat. Att det liksom är nästan anses okvinnligt att vara så rak. Förstår du vad jag menar? Att säga så här, jag vill att du ska gå ner i vikt och träna. Typ.
Ja.
Utan då tycker jag när jag sett andra par att kvinnorna använder sig av mycket mer dolda sätt. Mycket mer manipulation kanske. Eller andra
precis,
sätt att
man,
få som de vill.
Kanske, jag har inte heller läst Judas, men att plantera idéerna, tror jag är bättre.
Alltså ingen hade kanske blivit sur om hon hade gjort det på ett mer så här tjejigt, klassiskt tjejigt sätt typ.
Nej.
Har du något tips då hur det här jaget i Amanda Romares bok skulle kunna göra, som en amputation till exempel?
Hon skulle bara kunna börja med det där med att be honom att öppna burkar och sen berömma honom för att han är så stark, tror jag skulle väcka en träningsimpuls hos honom.
Ja.
Så var det löst. Fråga mig gärna om fler relationstips.
Springsteen har släppt en protestlåt. The Streets of Minneapolis.
Kan vi inte höra?
Jo, det kan vi höra.
Vad sjukt att han fortfarande lever. Alltså skjuta på det han och Bob Dylan lever.
Alltså det är ju en rätt stor åldersskillnad. Dylan är ju en bra bit över 80.
Vadå, Springsteen född på 50-talet?
Springsteen är 76 och Dylan är 84. Det är en rätt stor skillnad. Det är ju bara att kolla liksom på Joe Biden.
Det är som skillnaden mellan dig och mig, Kristoffer.
Ja, precis.
Ska jag hålla emot dig ofta?
Här är den.
Det är en enorm skillnad mellan oss. Springsteen och Bob Dylan.
Tyst nu, här kommer den. A city of flame fought fire and ice. Och så kommer rocken här. Det gjorde den inte.
Åh, vad bra. Gud, vad bra låt. Alltså, hur bra var den?
Så bra.
Jag tycker, den förtjänar faktiskt mitt finaste epitet, toppen. Men då sa han då i vad som åtminstone verkade vara ett egenförfattat inlägg på Instagram, att han skrev den på lördagen, spelade in den på söndagen och så släppte han den samma vecka.
Han är som en gangsterrappare.
Ja, nej, men jag så älskar verkligen genren gamla män tittar på tv-nyheterna och så kan de liksom inte bara hindra sig från att fatta gitarren och berätta om vad de ser.
Ja.
Alltså, det är lite som Ulf Lundell håller på i sina dagböcker också. Han sitter bara och tittar på tv och så skriver han vad han ser.
Ja, jag håller med. Alltså, i formen politisk aktivist från artister så föredrar jag att de gör kultur av det snarare än skriver på ett upprop.
Ja, nej, men den är utmärkt. Det är också, jag tycker också att den är välbevandrad i genren, effektiv i sin kommunikation, produktion, jada, 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 jada. Han har ju en tradition av de här låtarna, inte minst i min favoritlåt 41 Shots, American Skin, som handlade om dödsskjutningen av New York-bon Amadou Diallo.
Det minns inte. Nej, vad var det för dödsskjutning?
Det var för att du var ett barn. Det var i början av 00-talet. 41 shots, alltså antalet skott polisen använde.
Oj, oj, oj.
Det var många.
New York-polisen blev då väldigt galna. De försökte stoppa honom från att spela in i New York och sa att man skulle dra in hans beskydd när han skulle spela där. Och han ställde sig på Madison Square Garden och spelade den.
Nej.
Ja.
Hörrni, jag är så sugen på politisk konst.
Ja,
men politisk konst och kultur nu. Vad trött man är på apolitisk skit. Nu ska det bara vara så. Näven upp i luften, nu kör vi. Det här är inte bra, det här är framförallt. Va? När då? Vad menar du? Det har varit år ut och år in av att inget får vara politiskt. Säkert 10 år.
Jo, men det senaste året i alla fall.
Jaha, vad tänker du mer på?
Ja, i Gazakriget. Alltså, hur många artister hade vi inte som skapade konst?
Upprop,
nej, som
konst.
Skapade konst utifrån detta.
Jag kommer inte på ett enda.
Jag pratade om en för bara några veckor sedan. Men strunt samma, vi kommer dit, Nanna. Bruce Springsteen har ju i alla fall egenskapen att vara urtypen till att vara en fett äkta bror.
Mm.
Han står alltid på den svaga sidan. Och hans moral är ren och den är klar. Jag uppskattar verkligen den här singeln. Den är smidig som en stridsvagn i och för sig. Däremot uppskattar jag inte mottagandet av den.
Aha.
Man gör ju sällan det.
Nej, det är den repiga skivan som bara pågår här. Nu ska jag återigen recensera alla andra som hade en åsikt. Nej, men Göran Greider blev helt besatt och skrev en text om att nu vänder det i Amerika.
Aha.
Björn Wiman började referera till tredje Mosebok. Och
gjorde han det? Tredje, va?
Nej, men det ingår ju Björn Wimans roll i den klassiska bildningen att kunna referera till
Bibeln. Jag tror han sjunger
i
kyrkokör. Mm. Jag är inte säker.
Ja, och i Expressen började man gråta jättemycket för att det här var så starkt. Alltså ibland, rätt ofta faktiskt, får jag känslan av att säga Yung Lean inte skulle få cred om han avslutade Ukraina-kriget med en låt. Känslan är att saker spelar roll bara om det är Bruce Springsteen som gör dem. Ingen annan betyder någonting överhuvudtaget. I SvD skrev Anders Locko att han undrade varför inga yngre världsartister höjer sina röster. Ah. Han svarade då att de har sålt sitt själ till reklamkontrakt, och det kan ju verkligen vara sant till viss del. Lite som jag var inne på. Det här är inte en tid när artister och konstnärer generellt inte speak out om vad de anser vara fel.
Du tycker de gör det för mycket?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag bara konstaterar att det inte är sant att säga att de inte gör det. Alltså Gaza-kriget, jag kan räkna på ena handens fingrar konstnärer och artister jag följer som på något sätt inte har yttrat sig i frågan överhuvudtaget. Om vi tittar på Grammy så hade Justin Bieber och Joni Mitchell Ice Out pins på röda mattan. Bad Bunny höll ett tacktal där han sa att snart ska jag tacka Gud, men först ska jag säga Ice Out. Billie Eilish var också, hon väldigt tydlig vad hon tycker. Sara Larsson som var nominerad och som vi alla vet, hon fick ingenting. Hon är sedan länge bekant med vad hon tycker om sakernas tillstånd. Så mer specifikt tror jag att om man ska följa den här linjen så borde frågan vara, varför gör inte fler yngre världsstjärnor tung rock med lerfötter om saken?
Ah.
För det tycks verkligen vara den formen som krävs för att liksom, Dagens Arbete och Göteborgsposten ska vakna till liv och liksom kommentera vad som pågår. Låg batterinivå. Håll käften, datorjävel.
Kom sagt.
Ta Israel-Palestina-konflikten. BBC hade ju ett jävla helvete med att klippa om sina livesändningar från Glastonbury för att ingen artist hade vett att hålla käften om vad de tyckte hela tiden. De satt ju där och jobbade i panik med att liksom klippa realtid. Och det är trots att det är anställningsstopp på tekniken så fick man bara sitta här och kalla in mer eller mindre varenda liksom inspelningstekniker som Storbritannien kunde uppbåda. Bara för att det skulle se ut som att det var ett lugnt, apolitiskt event trots att samtliga som närvarade på Glastonbury hade nävarna i luften. Alltså så här, jag gillar inte när man börjar diskutera frågan som är ungefär så här. Varför gör inte yngre konstnärer tillräckligt? Varför gör man det inte som man gjorde under Vietnam?
Men, ja, den där låten är ju väldigt Vietnam-kompatibel. Ja, alltså den låter ju så himla mycket så här, 72, hörni, typ så här, vi står upp för det som är rätt och riktigt.
Ja, men jag fattar att det pirrar till i en åldrande mans kropp när man hör det där.
Man känner igen sig. Det pirrar i min kropp också. Man får känna att aktivismen var som den brukade vara. Det är klart att det inte är roligt att typ NICAB är vår generations Bob Dylan. Det är klart att ingen blir glad av det.
Nej, NICAP är ett väldigt bra exempel. Jag vet inte riktigt hur stor ska man bli tills man räknar som världsartist. NICAP kanske är okej, inte liksom Michael Jackson 85 stor, men i sanningens namn är ju i princip ingen det nu för tiden. Nej. Men det blir en rätt tråkig text om man skriver så här: åh, vad skönt att se någon ta en ställning på ett sätt jag känner igen.
Ja.
Ja, men, och hela medielogiken blir ju då också ett självbekräftande och självspelande piano. Alltså om man enbart lyfter upp just Bruce Springsteen när han säger någonting men ignorerar när Bad Bunny gör det, då får man ju också liksom en historieskrivning som är att det faktiskt bara var Bruce Springsteen som sa någonting trots att han verkligen liksom inte är ensam här. Ja, nu måste programmet vara slut för min dator la just av.
When angels speak, they speak of cosmic waves of sound.
Moa, Kristoffer, tack för idag.
Tack.
Nästa vecka hörs du och jag, Kristoffer.
Jag får aldrig vara ledig.
Nej, det får du faktiskt inte.
Nej, det är bara jobba.
Wavelength infinity.
Fram till dess kan ni veta att vår tekniker, det är Astrid Anka Krona, och vår producent är Mattias Valenius. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
Hej då.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.